Hej och varmt välkomna till ett sprillans nytt avsnitt av Friskvårdspodden. Vi är precis tillbaka efter påsk och kanske jag pratar lite mer skånska idag än jag brukar göra. Och jag kommer att prata ännu mer skånska om en liten stund. Friskvårdspodden tar ett brett grepp på hälsa och friskvård. Och jag heter Kajsa Aspjonsson och med mig har jag som alltid
Anna Krantz, ja. Som inte pratar skånska.
Anna kör den klingande göteborgskan istället.
Riktigt göteborgskan.
Ja, precis. Nej, men så här va. Idag ska vi ha en jättespännande gäst. Och hon är skåning. Hon är faktiskt mer skåning än vad jag är.
Oj.
Jajamän. Vi ska prata om sockerberoende. Finns vi ska det? Prata om högbelönande mat, ultraprocessad mat. Och ja, det blir mycket.
Man kan säga att man är på din arena.
Ja, precis. Alltså... Och gästen som vi har bjudit in till idag, hon är, ja, hon har ju funnits med i hela mitt yrkesliv. Det är jättespännande. Kristina Andersson heter hon och snart ska vi presentera henne.
Hon har varit lite inkopplad faktiskt på Jugo också. Lisa, hade en, Lisa hon hade en dialog, så jag har faktiskt haft den på min hemsida. Men,
spännande. Ja, varför pratar vi om det här då? För att... det här med mat och näring, det ska ju vara enkelt och det ska vara lustfyllt och härligt. Och Kristina har skrivit ungefär, ja, snart är hon uppe i 20 böcker. Och det handlar om liksom lite mer kemin och så. Det har varit hur man liksom äter blodsocker smart och hur man äter smart för hjärnan och sådär. Och den här senaste boken som hon har skrivit nu, den heter Hunger. Och varför pratar vi om det då? Jo, för att i hela Sverige och i hela västvärlden egentligen så är ju övervikt och fetma ett stort problem. Vi blir allt tyngre och vi väger mer. Alltså inte bara det att fler blir överviktiga utan de som är överviktiga eller har fetma väger ännu mer. Så att man har liksom en svår fetma. Den typen av problematik som man såg i USA förut ser man ju även här.
Och även på barn kanske.
Ja, precis. Man blir ju också tyngre tidigare i livet så att man lever ju längre med den här ökade belastningen på kroppens system. Så att just nu så är det faktiskt så att varannan svensk, eller mer än varannan vuxen svensk väger för mycket. Och särskilt då i typ medelåldern och uppåt så väger ju folk mer.
Jag känner ändå att det kanske är tur att jag är med här idag.
Ja, exakt.
Och försöker få detta som ni ska prata om till förståeligt för gemene man.
Ja, men jag tycker det är väldigt värdefullt.
Jag märker direkt på dig hur du liksom...
Jag går in i dietist-mode.
Ja.
Ja.
Så jag tror att jag kommer vara den här hur vi spränger myter och gör detta lite mer...
Det är faktiskt väldigt bra. För de här sakerna som jag nyss nämnde, det är ju lite sådär att man... många tror till exempel att man kan vara sockerberoende. Och det ska vi reda ut idag, bland annat.
Spännande.
Så vi ringer upp Kristina, tycker jag.
Det gör vi.
Kristina Andersson, hon är alltså näringsfysiolog. Och hon är känd som bland annat för Biggest Loser. Och hon är väldigt flitigt anlitad föreläsare. Och senaste boken heter alltså Hunger. Hur du överlistar en uråldrig kraft i en tid av överflöd. Superspännande. Nu ska vi se här om hon...
Kajsa ser ett lyrisk ut här.
Ja, det är, ska... det är julafton här.
Och jag känner bara, oj, det här blir svårt.
Hallå,
Kristina.
Hej.
Vi har precis pratat om hur härligt jag tycker det här ska bli att få prata med dig. Och Anna är lite mer i skräckblandad förtjusning.
Jag känner kanske att jag ska försöka normalisera det här ni pratar så man förstår.
Du kan också få översätta lite. För jag sa just det också att nu när jag har varit i Skåne över påsken så är min skånska lite bredare än vad den brukar vara. Och när jag då får prata med en sån här själsfrände som också är skåning så blir det... Kanske så att man får översätta till rikssvenska också här.
Ja, och då kommer min göteborgska in och gör det lite neutralt. Men Kristina, kul att du ville vara med.
Ja, men det är jätteroligt det här ju. Ja, kul att ni pratar med mig och det här ämnet.
Jättespännande. Och jag har just sagt det att vi ska prata lite om sådana saker som folk pratar om där ute. Men som egentligen inte riktigt är... så sanningsförankrat som det kanske låter där ute. Vi började snacka lite om sockerberoende här precis.
Just det.
Ska vi börja där eller var ska vi börja tycker du?
Jag tycker vi kan börja där, för det är ju någonting, ett ord man hör väldigt ofta.
Mm.
Att man är sockerberoende. Det kan man inte
just
ha.
Det.
Särskilt här efter påsk när man har kanske ätit en del godis, så är det många som tror att de är sockerberoende. Behöver gå på detox kanske.
Nu är det Kristinas tur.
Okej, nu ska jag inte prata mer.
Nej, men det är ju ett begrepp man hör ofta, som sagt. Och ska man vara då strikt enligt, liksom, finns det en diagnos som heter sockerberoende, så gör det ju inte det. Enligt alla de här kriterierna som man liksom, i så fall ska leva upp till.
Mm.
Så nej, det finns inte en, liksom, en diagnos som heter sockerberoende. Och när man säger det så brukar alla bli väldigt, väldigt upprörda för att de upplever någonting. Mm. Och då vill jag säga så här, det är inte samma sak som att din upplevelse inte är sann.
Mm.
Men det är inte en beroendesjukdom. Mm. Däremot så ser man ju att det finns de här beroendeliknande, liksom, ett beroendeliknande beteende kring mat.
Mm. Ja, men precis,
det är ju bekräftat.
Det är inte alla som går igång på just socker eller. Men om vi stannar där en liten stund, så det är ju, jag brukar säga så här att du måste äta sockret, du måste ta det via smaklökarna för att det ska ge de där belöningseffekterna. För om du sätter dig en nål i armen istället och får sockerdropp på sjukhuset, då ger det ju inte något belönande, så att säga.
Ja.
Ja. Oh, spännande.
Ja. Ja. Kanske inte det just gjort i dropp i armen, men däremot så har man gjort djurstudier där man går förbi munnen och injicerar då, inte socker men stärkelse, rakt ner i magsäcken.
Mm-hmm.
Och då ser man faktiskt att den här drivet och begäret är liknande, liksom. Så att det finns någonting bortom smaken i munnen som gör det här.
Mm. Men kan det vara de här mättnadshormonerna då som kickar in? Eller?
Ja, fast skulle det vara mättnad så skulle du inte få ett större driv. Då skulle du inte lockas att äta mer.
Nej, just det.
Nej, så att det har någonting med det, har, alltså det man resonerar kring då, det har ju just det med här med, liksom, att det kickar igång drivet i hjärnan.
Mm.
Att äta. Så att det finns absolut någonting bortom, liksom, smaken som gör att vissa saker har vi ett starkt driv efter.
Mm. Mm.
Och det är ju det vi får då en stor belöning av.
Mm.
Och, så att det finns ju absolut. Alltså det här, de som har det här ett problem att stå emot viss mat, det finns. Mm. Men det är antagligen, eller jag ska nästan säga att det är rätt så givet att det inte är sockret som en substans.
Mm.
För hade det varit sockret som en substans, alltså pratar vi om substansberoende, så kan vi ju likna det mot droger som kokain eller så.
Mm.
Då vill du ju ha den drogen till varje pris.
Mm.
Då skulle du strunta i vad det smakar. Alkohol är ju till viss del det också. Du kan ju liksom hälla i dig saker som smakar illa bara du får i dig substansen.
Mm.
Och det skulle ju innebära att vi skulle leta efter det söta och sockret oavsett vad det smakar.
Mm.
Och, ja, och det gör vi ju inte.
Nej, det gör man inte.
Nej. Nej, och när man dessutom har kontrollerat det här, så visar det ju sig att de som då stämmer bäst in på att ha ett beroendeliknande beteende och själv upplever sig ha det här, och så tittar man och liksom, vad är det de har svårast att stå emot, vad de starkast driv och begär efter, så är det inte socker. Det är inte rent socker.
Nej.
Utan då är det är pizza, det är chips, det är glass, alltså det är mer såna här, liksom, kombinationer av smaker.
Mm. Precis. Att man liksom, det har ju också gjorts forskning på att man kan liksom äta en viss mängd kalorier i form av enbart socker. Och så kan man äta en annan mängd kalorier i form av enbart fett. Men kör du liksom mixen där i en mjukglass eller ett vinerbröd till exempel, då kan du äta väldigt mycket mer kalorier om du har, liksom,
just det,
den smakkombinationen.
Mm. Då flyttar vi den här så kallade bliss point, där vi tycker att, liksom, vi når klimax av hur gott det är. Då kan vi liksom få ännu mer
Ja, det är intressant.
Men för sen är det ju inte alltid, som sagt, alla är ju inte, alla går inte igång på socker heller, utan vissa är ju mer inne på pommes med massa salt eller pizza eller
exakt
ostmackor.
Ja,
så.
Ja, man har ju kombinerat dem.
Kan det vara liksom en, kan det vara en genetisk grej, eller är det liksom, tror man att det
är, ja, det skulle det ju kunna vara.
Eller tror man att det är som att man har liksom fått, vad ska man säga, har härliga minnen till sötsaker från barndomen, eller har mer härliga, ja, men minnen exakt från pizza? Eller vad tror du om det?
Ja. Men det är ju det jag tycker är så intressant med det här drivet att äta och vad som ligger bakom det. Att det är ju inte en sak, utan det är ju så oerhört komplext. Och även om det jag kan få fram nu från forskningen visar alltså en enorm komplexitet, så vet man ju inte allt än.
Nej.
Långt ifrån. Men det är alla de här sakerna du pratar om finns ju med. Alltså, där, alltså vi har ju ett genetiskt driv. Dels har vi ett grundläggande, alla har ett driv att äta, annars så liksom skulle vi inte överleva. Sen har vi ju liksom variationer i det, alltså genetiska variationer i hur starkt det här drivet är, hur starkt drivet då, eller belöningen är efter att vi äter. Och i olika smakpreferenser finns det ju viss genetisk betingat. Men sen börjar vi ju ha en inlärning kring detta också. Och det startar ju redan i mammas mage.
Just liksom. Det är också jätteintressant.
Och det är ju så häftigt. Och sen har vi det här som kommer in extra sen. Liksom, just som du säger, så här, vad har jag haft för upplevelser? Har du haft massa positiva upplevelser kopplade till en viss mat till exempel? Ja, men då kommer det ju förstärkas som ännu mer. För, och det är lite det här om hjärnan har förstått att den har löst ett problem. På ett bra sätt, då kommer den ju lära sig att det här är jättebra sätt att lösa ett problem på. Och då kommer det förstärkas att vilja göra det igen. Och då kan vi också koppla in det här med problematiken om man då, ja, framförallt om man är väldigt tidigt har lärt sig att alltid trösta sig med mat. Så är det ju ett typexempel på där liksom, vi har upplevt ett problem. För att vi, det har varit jobbigt, det har kanske gjort ont eller det har gjort känslomässigt ont, man har mått dåligt. Och sen har man fått äta någonting som ger en belöning och det är skönt. Och då har ju hjärnan lärt sig att shit, titta här, här finns en jättebra lösning på det här problemet. Och det är ju sånt man sen liksom får med sig, och har man otur så kan det ju då ställa till det väldigt mycket för en senare i livet.
Ja. Det känns ju som att det blir ännu mer viktigt att man ger, liksom, att man ser till att barnen får bra grejer att äta då. Att man liksom präntar in detta tidigt i livet, att man ska liksom äta balanserat och
riktig mat.
Ja.
Och ge en kram istället för en klubba när de har slagit sig.
Ja. Ja, exakt. Och framförallt liksom att man har, jag tror att, och det är ju en anledning till att jag liksom ville ta mig an det här ämnet och skriva om det. För jag tror att vi behöver ha större förståelse för allt som ligger bakom våra matval. Och där också få ha lite ödmjukhet. Dels inför variationen från person till person och situation till situation. Men också lite respekt för vilka krafter det egentligen finns i den här högbelönade maten. Alltså, och där inte minst om vi pratar om de här med barnen. Alltså dels kraften i de högbelönande maten. Men också kraften i alla de här signalerna som vi både själva är med och skapar. Men också som samhället skapar runt om oss.
Ja, men för det där är ju jättespännande. Hur vi har
exakt, och det tänker jag.
Skyltar och sånt runt oss hela tiden.
Ja. Och gör vi själv de associationerna. En klassiker är ju att man äter popcorn på bio. Och du behöver ju inte ha tänkt tanken innan du kommer in där, och så direkt så vill du ha popcorn.
Det luktar.
För att du har alltid gjort det. Ja, det luktar popcorn. Men alla sådana liksom kopplingar man har gjort. Och där tänker jag just som du säger när man är barn eller som förälder då, att liksom tänka till på. För det är så lätt att man, när man tänker på barn, säger så här, men det är ju barn. Det är klart att de ska. Och så tänker man inte på att, men det handlar inte om huruvida det är hälsomässigt dåligt för dem att äta det här godiset här eller alltid fika när vi är någonstans och sånt. Utan det handlar ju även om att man skapar de här associationerna som den individen sen får med sig hela livet och behöver jobba med att bryta.
Ja, men precis. För jag tänker att det är liksom som när vi växte upp så var det ju liksom naturligt att man var ute, alltså man gick ut och lekte. Det var inte där att man sa, nej det är ingen annan ute så jag går inte heller ut. Utan man gick ut och så kom det folk liksom. Nu är det ingen som är ute. Ja. Nu sitter man bara stilla. Jag menar, vi fick ju på något vis, det var liksom mer naturligt för oss att röra på oss. Nu är det mer naturligt att man hänger framför ett tv-spel och spelar tillsammans. Det är så man socialiserar liksom. Men att de har ju inte det här, då får man ju inte den här träningen som ger ändå lite kondition och lite grundstyrka.
Det är ju en sak. Det är väl ändå konstigare att man köper hinkvis med godis nu. Visst. När man vet att det ändå påverkar mer än kanske det gjorde på 70-talet när man köpte en påse som man knappt fick i handen i.
Mm, exakt.
Så det är ju liksom olika saker.
Och där tror jag som sagt att vi inte riktigt, man, gemene man inte riktigt förstår. Och nu vill jag inte skrämmas och säga att godis är jättefarligt. För att det är väl det som är problemet här. Att det är svårt att säga att det är jättefarligt. Men vi måste ändå ha lite respekt för det. Mm. Och det handlar kanske inte om huruvida du äter lite eller till och med mycket godis under påsken. Nej. Utan det handlar ju om hur mycket blir det sen i vardagen. För äter du mycket under påsken så är det större risk att du sen vill ha det även i vardagen. Mm, mm. Och du får ett stort begär för det.
Ja, men precis. Och så. För det var ju också, det är ju också en stor skillnad från då, tycker jag. Mm. Att nu äter det godis lite när och då. Eller nu och då, vad heter det?
Mm. Ja, hela tiden.
Hela tiden. Det är liksom inget, när man säger så här, ja men nej, det är lördagsgodis ska vi ha liksom. Eller så här, att bara hålla sig till att äta godis en dag i veckan, det känns ju väldigt gammaldags idag egentligen. Mm. Och så har ju också barnen pengar själva, så de, liksom, de bryr sig inte. Vill de handla godis så gör de det. Det är ingen som, för jag menar, när jag gick i typ lågstadiet så här, och man, då fick man inte gå till affären, aldrig liksom, på en skoldag. Men om man då liksom var utsänd från ens föräldrar och så bara, jo men du får en tia med dig här så du kan köpa med dig ett par liter mjölk. Den tian brände ju i fickan. Man bara så här, jag kände sig som en kriminell som hade pengar med sig till skolan. Liksom.
Ja. Men jag tänkte så här, för nu när jag ska vara den här som ska lära, få ut detta.
Nej, Anna men, är tolken här mot folket.
Nej, men jag tänker, förutom godis och socker som vi vet är inte så bra. Krånglar vi inte till det här med mat lite åt olika håll, på olika sätt.
Mm.
Med massa myter och dieter och alltså,
det, absolut.
Ja, det har vi inte gjort det väldigt svårt för oss istället för bara äta bra mat som finns i affären, grönsaker och frukt och bär och fisk och kyckling.
Mm.
Och, att det är väldigt mycket myter och sägningar åt höger och vänster som man blir helt matt.
Mm.
Ja, absolut. Och det, jag håller med dig. Jag kan ibland bli helt paralyserad. Jag inte vet vad jag ska liksom, eller hur jag ska prata om det, för att vi har så stor spridning också.
Mm.
Det är de som då är hälsomedvetna som har dratt lite för långt, som du säger, om allt. Och helt plötsligt blir man rädd för alla delar. Man tror att hälsa handlar om detox och gröna drinkar och att allt är giftigt och farligt liksom.
Mm.
Och de vill man så här, nej, normalisera och försöka säga då att med lite påskgodis är faktiskt inte så farligt. Det är helt okej.
Okay. Mm.
Och sen har vi då den andra gänget som då man behöver, som då har lyssnat lite för mycket på det att nej, men det är inte så farligt. Och då, så får man liksom, vill man till dem säga så här, jo fast alltså det kan bli dåligt liksom.
Ja. Ja,
men så, och då kan det vara så svårt att få ut det till alla liksom.
Mm. Det är lite lagom.
Exakt.
Men jag tycker
så det är en sak.
Mycket det här med liksom, vi vet när vi äter godis så vet vi att vi äter godis. Men det är mycket av de här ämnena som finns i godis finns ju även i den maten vi äter. Om man tänker sig liksom, snabba kolhydrater och mycket liksom, ämnen som ändå gör att det blir så där extra supergott som gör att det blir väldigt belönande.
Exakt.
Också.
Mm. Ja.
Så det är ju lite också ett problem att maten inte är så där superbra alltid heller.
Nej, exakt. Och det var ju också en liten anledning till att jag tänkte att men nu måste jag skriva en sån här bok. Mm. Att för det där vi säger att det är de rena råvarorna vi ska äta. Mm. Det är liksom det vanliga, det som jag är åtminstone uppväxt med att det är det som är mat. Vi lagade mat från grunden. Det var liksom potatis och kött och grönsaker. Och liksom, ja, det är det som är automatiskt är. Liksom. Och å ena sidan så tror jag ju att det vet ju egentligen folk. Mm. Problemet är ju inte att det är brist på den kunskapen. Utan det är ju att det är så svårt att göra de valen när samhället ser ut som det gör. Mm. För att det är så mycket annat som lockar och som då ger så mycket högre belöning. Vilket innebär att det är din hjärna också. Alltså ställs du inför de här valen så är det det som ger den högsta belöningen. Det är det som din hjärna också tycker är det bästa valet. Mm. Den automatiska hjärnan, den liksom... icke medvetna egentligen. Mm. Sen självklart den rationella delen av din hjärna, den vet ju att det är grönsaker du ska köpa. Mm. Men den har liksom inte riktigt lika mycket att säga till om alla gånger.
Nej. Och det är också väldigt intressant tycker jag, att det är liksom den här smarta, långsiktiga delen av hjärnan kan bli uttröttad. När du är på väg hem från jobbet, du är inte alls lika motståndskraftig som när du är på väg till jobbet kanske.
Nej men exakt. Och det är också någonting som är viktigt att förstå, tror jag. Mm. För det är så lätt, för att vi hamnar ju i att dels att hela så här samhället är uppbyggt med att så här, det är bara att bestämma sig. Mm. Alltså om det handlar om viktnedgång eller att äta hälsosammare och... att vi har så mycket på individens ansvar på det sättet. Mm. Och sen alla jag möter, de tenderar ju då också ta det på sig att de liksom slår på sig själva. Mm. Varför kan jag inte äta bättre? Jag vet ju vad jag ska. Mm. Och så blir det liksom den här negativa spiralen. Mm. Och där vill jag ju bara säga, det är ju inte alls konstigt. Nej. Med tanke på hur vårt samhälle ser ut. Mm. Dels att vi tröttar ut oss så, som du är inne på. Vi är ju mentalt trötta. Vi är ju rätt så slutkörda när vi kommer hem, är på väg hem från jobbet. Mm. Och förmågan att göra ett bra matval då, den är ju, alltså det är ju snarare så att vi ska hylla dem som
lyckas.
De som lyckas.
Man var hemma.
Och det normala är att inte göra det. Liksom.
Ja. Men sen tänker jag också när man kanske är lite så här, ja, räntor och ekonomi, då ser man de billigaste grejerna är kanske inte de bästa. Så här, om man går i frysdisken med pommes frites på sig kostar 14 kronor. Och,
ja. Sen en banan kostar 13 som jag var ute för idag när jag skulle handla min lunch. Det blev liksom, nej jag hoppade faktiskt över den här bananen för jag tyckte den var för dyr. Ja. Men nej, men det är ju också, det har vi ju sett nu efter nu under den här ekonomiska krisen, så är det ju lite så också, okej, vad får jag mest kalorier för pengarna? Mm. Att vissa faktiskt behöver ta den vändan i tankebanorna liksom. Mm.
Man hinner ju inte vara egenodlare direkt.
Nej.
Sen vill jag skulle ju vilja nyansera den också för att men det har ju också med hur lätt och svårt det är att hitta grejer. För det finns ju väldigt mycket rena råvaror som är hälsosamma, som är billiga.
Mm. Absolut.
Alltså vi pratar baljväxterna och rotfrukter och sådana saker. Mm. Och mycket av den här liksom halvfabrikatmaten, då får du, pratar vi korv till exempel och sånt, då betalar du ju ett väldigt högt kilopris för mycket ingredienser som egentligen inte är så mycket värda. Mm. Om man jämför det med att köpa köttfärs till exempel. Mm. Så visst, rakt av kilopriset är mycket högre, men om du räknar på köttinnehållet så är det ju ett mycket dyrare kilopris på korven. Oftast.
Verkligen.
Men visst, då är det så här, då får man mindre och då blir man kanske, upplever man ju inte att man blir samma mätt och sånt. Men där är det ju intressant, tycker jag. För det verkar ju som att det börjar hända grejer, att Sverige, hoppas jag, ska våga ta lite såna här, använda lite styrmedel för att göra det lättare för oss att äta hälsosamt och hållbart. Mm.
Men alla så här kosttillskott och sånt då? Vad säger du? Är det någonting vi behöver?
Inte gemene man rakt av. Nej.
Nej.
Skulle jag säga. Nej. Mm. Det blir ju individanpassat efter, alltså just efter ett behov.
Mm.
Och beroende på hur du lever och så. Mm. Men det är ju om man har en brist framförallt.
Mm. Så äter du grönsaker och bra råvaror, så generellt behöver man inte köpa dyra produkter?
Nej, exakt.
Nej, det är ju rätt intressant. Man tycker köttet är dyrt, men samtidigt så om man ser vad en proteinbar kostar, så är det ju mer än en portion kött. Liksom.
Mm.
Ja.
Absolut. Ja.
Mm. Men man luras ju faktiskt hela tiden. Man är ju själv inte perfekt, märker jag. Jag sitter här för lite tyst. Nej, men man är ju...
Nej, det här har du två perfekta skåningar där på andra.
Ja, exakt. Vi är så perfekta.
Men jag förstår det, jag förstår det. Nej, men jag menar, ibland tar man ju den enkla vägen, helt klart.
Ja, men precis. Verkligen. Mm. Ja, nej, för mina frågeställningar som jag var lite så här, det var ju sockerberoende och sen var det ju högbelönade mat. Det har vi ju också varit inne på, kan man väl säga. Är det något mer du vill säga kring det?
Jag tänker att
det är också en lite intressant sak, tycker jag, det här med hur man liksom, förväntningen av en belöning är också i sig belönande. Så att man förstärker sin... Alltså förväntningen förstärker belöningseffekten, och så blir det liksom en liten sån... Ja,
exakt.
Ond cirkel, och där,
så ja, och att situationen runt omkring också förstärker belöningen.
Mm, mm.
Alltså det vi äter i belönande situationer, alltså i härliga situationer, det får vi en starkare belöning av.
Mm.
Och har vi fått en stark belöning av någonting, så kommer det påverka begäret i framtiden.
Mm.
Så att jag kommer sukta mer efter sånt som jag har fått en stark belöning av.
Mm.
Och det där skapar vi ju själv den här lite onda cirkeln, om vi ska säga, för att vi boostar ju den här högbelönande maten med att vi äter den vid belönande situationer och så.
Mm. Ja, men för det är ju många som tycker liksom att när man har ätit mycket godis eller varit på semester eller sådär, det har varit lite härligt och ja, man har varit på restaurang varje kväll och sånt, att liksom veckorna efter en sån härlig period är ganska tuffa. Mm. Bara för att man går tillbaka till det vanliga, så är det liksom... Då är det ännu tråkigare vardag plötsligt.
Ja, exakt.
Så man får avgifta sig från det där belönande.
Ja.
Så.
Exakt. Och jag tror att det är ju, dels är det ju där att du är inne i, och då kommer ju liksom, du vilja lockas efter det och ha ett större begär. Men sen har vi nog en liten del i det själva också, att vi just laddar det då med någon mer negativ stämpel.
Mm.
Alltså, visst, grönsaker är inte så belönande i sig. Och det beror ju på att de inte ger så mycket energi. Vi är ju framförallt liksom, det här drivet att äta är ju framförallt liksom, vad ska man säga, kodat mot att vi ska få i oss energi och kalorier.
Mm.
Det är ju viktigaste liksom, det är så. Och det gör ju inte gröna blad, det ger ju inte oss så mycket. Så därför får vi inte så stor belöning av att äta det. För det är inte så duktigt av oss ur ett överlevnadsperspektiv.
Mm.
Så dels är det ju det, och sen om vi då, liksom, vilket många tyvärr gör, det är att vi lägger den här duktighetsaspekten på det så här.
Mm.
Att det ska vara nyttigt, alltså att det är liksom lite tråkigt.
Mm. Mm.
Kanske då, som du säger, om man har varit antingen nu efter påsken eller man har varit ute och rest, och så säger man men det blir så himla mycket av det goda, så nu får vi minsann skärpa oss här, eller nu får vi minsann äta lite grönsaker. Mm. Och då hör vi ju redan där hur vi har liksom lagt den, istället för den här härliga belönande förstärkande effekten, så har vi ju gjort en förstärkning åt det icke-belönande perspektivet.
Ja, precis. Har du några liksom vardagsknep för det då? Hur ska vi liksom komma runt det, och så att vi får i oss mer av det vi behöver ha istället då?
Ja, och det är ju den stora 10 000 kronors frågan. Men
har du lösningen?
Jag tror ju... Ja, jag har lösningen, absolut. Ja. Nej, men jag tror att man får jobba på många olika sätt.
Mm.
En del i detta, det är ju att vi försöker ta bort de här etiketterna på att äta. Alltså att det är duktigt eller nyttigt eller onyttigt och sånt. För påverkar nog mer än vad vi tror. Mm. Alltså att vi lyxar och nu behöver vi och sådär. Så att man liksom allt blir mer neutralt. Mm. Och sen försöka se, liksom, ja, hitta i det här grönsakerna och frukten och sånt, sånt som man faktiskt tycker är gott. Mm. För det tror jag att de flesta gör om man börjar utforska det på ett mer positivt sätt. Mm. Jag har mött så många genom åren som jag har coachat och så säger de att jag äter inte grönsaker, jag tycker inte om det. Mm. Och det har, den repliken om man säger har jag aldrig köpt, för jag tycker att det är, grönsaker är ett jätteområde. Mm. Ja, att inte tycka om något, det är liksom för stort. Mm. För att, men då är det, grundar det sig ofta i att de alltid har fått höra det, att de är dåliga på det. Mm. Så börjar vi titta på det lite mer så här. Ja, men finns det någonting du tycker om? Mm. Och då finns det alltid någonting, men då tycker de inte att det är riktigt på riktigt eller att det räcker. Men ja, om man det, då liksom börjar boosta det istället. Ja.
Precis. Ja, men det är lite som det där med träning. Du måste göra ont och ge lite illamående känsla för att det ska vara tillräckligt bra. Liksom. Och grönsaker måste också vara, smaka riktigt illa och tråkigt. Och, ja. Nej, men liksom lite god olja och lite rostade nötter, så är ju vad som helst gott ju.
Exakt, och börja använda det i maten är också en grej. Mm. Sen en annan sak kan ju vara det här som vi också blandar ihop lite, det här med vad vi tycker om och vad vi har ett starkt begär efter. Mm. Det är ju olika saker. Mm. Och många tycker ju liksom, kan ju tycka om alltså, bland grönsaker och frukter och sånt, men har inte det här starka begäret som vi har efter godis och sådana saker. Mm. Och då på det sättet använda det. Och börja liksom lyxa med de sakerna istället.
Mm. Just det.
Mm. Ja. Ja, det är en djungel alltså.
Precis. Men man kan man säga att högbelönande mat ofta, eller snarare tvärtom, är ultraprocessad mat ofta högbelönande också. Kan man säga så?
Ja, exakt. Ja.
Det är för det är socker det då?
Nej,
men snabba det är kombinationen. Ja, kombinationen. Sött, fett och salt, eller då snabba kolhydrater funkar också. Mm. Man har ju gjort en, för man inser ju då att den här ultraprocessad, eller definitionen då, ultraprocessad mat, den fångar ju in väldigt, väldigt mycket. Mm. Och till exempel i Sverige där vi har ganska mycket som är ultraprocessat men ändå är liksom bra mat. Så fångar det liksom in mer än vad vi egentligen kan problematisera. Och bara för att det är ultraprocessat egentligen så behöver vi inte överäta det. Det finns ju liksom per definition på ultraprocessat så hamnar ju den här ett riktigt, riktigt grovt bröd med hela korn i. Det är det industrigjort och de har använt ingredienser som vi inte har hemma, så är det per definition ultraprocessat.
Och jag kan tänka
men det är ju ingen som sitter och liksom hetsäter det.
Nej, och om man tittar på liksom såna här produkter som finns i mellanmålshyllan för träningspersoner, alltså typ smaksatt kvarg och ProPad, choklad och allt möjligt. Det är ju kanske inte i första hand det folk liksom blir överviktiga och får fetma.
Men kvarg är väl ändå bra?
Ja, men precis. Men den räknas ju som ultraprocessad om den är liksom smaksatt och så vidare. Ja. Nej, men för det är väl också ett problem att det inte riktigt finns en definition heller som går att använda. Så.
Nej, exakt. Eller det finns inte någon sån här klassificering liksom som gruppering. Mm. Och då har, för det gjordes, jag tror det kom 2019, så kom det en studie där man hade ett förslag på definition på den här supersmakliga högbelönande maten. Och då tittar man just på, eller då hittade man liksom olika kategorier, och då var det just kombinerat liksom högt kolhydratintag och ett högt saltintag, ett högt fettintag och ett högt saltintag och ett högt socker och fett. Alltså att det är de kombinationerna liksom. Och då visar det sig att dels att det är väldigt mycket av den ultraprocessade maten som stämmer överens med det här. En stor del av den ultraprocessade är ju också högbelönande. Och sen skrämmande nog så visar det ju sig, det här är ju gjort i USA, så då har de ju tittat mot liksom de produkterna som finns i deras food system. Mm. Och då var det ju över 60% av alla produkter som då finns på marknaden är ju så här högbelönande, supersmaklig.
Mm. Mm, precis. Men och sen det tycker jag också blir ett problem när folk liksom bara, oh, det är industrins fel för de gör för god mat. Eller inte för god, utan för, alltså att det är på något vis, tolkar man det som att industrin vill lura oss till att få ohälsa från maten. Och då blir det ju också fel. För det jag menar, det är väl ingen som vill ta död på sina kunder liksom.
Nej, alltså jag köper ju inte heller det riktigt. Jag tycker att det är lite väl konspiratoriskt. Mm. Sen kan jag nog köpa att de är nog inte jätteledsna att vi köper så mycket mat.
Nej.
Alltså, men det, jag tror inte att riktigt det kommit därifrån. Jag kan ju riktigt se hur det snarare är sprunget ur att titta vad häftigt vi kan blanda de här sakerna så får vi någonting som är jättegott. Mm. Och titta vad häftigt och så ser vi då. För då skulle vi också, om vi säger att det är deras fel, så i så fall har vi också en del i det. För att, ska vi vara helt krassa, köper vi det inte så får det inte finnas i affären.
Nej, nej. Men då kan det ju vara de här vegangrejerna då. Alla de produkterna. Hur har vi med det?
Mm. Det är väl också ganska ultra.
Absolut.
Väldigt ultraprocessat skulle jag säga.
Det kan vara liksom dåligt näring, alltså att man har väldigt svårt för att ta upp näring i de produkterna.
Mm. Exakt.
Jag pratar med en annan expert om lite längre fram.
Ja, det tycker jag ni ska göra.
Ja, men superspännande. Jag tänker, jag läste nog på baksidan av Hunger, tror jag. Så stod det att... Du menar att det är inte vi som är problemet utan istället är den nya maten som ställer till det för oss. Att den mättar dåligt och påverkar vårt belöningssystem så att suget efter mer blir allt starkare. Det här med, alltså det är ju också så att det är ju vi som sitter här idag som har överlevt tack vare att vi hade de här starka drivkrafterna.
Och det är ju under så enormt lång tid som det har... och så tittar man på det här drivet så är det ju, jag tycker att det är så himla fascinerande hur perfekt det är skapat. För det är det egentligen. Idag ser vi så här, men det är fel på det, för varför lockas vi till godis? Och det är då man får säga så här, nej, fast tittar vi på hur det fungerar så är det så otroligt smart gjort och finjusterat. Men för en helt annan, vad ska man säga, helt annan marknad, för en helt annan spelplan. Så att det är perfekt om det skulle vara så att den liksom då högbelönande, ultraprocessade maten inte fanns, utan att just att har vi ett starkt driv åt någonting, innehåller det mycket kalorier per tugga, är det sött och så vidare. Då är det bra, för det har det varit i alla tider. Hade det fortfarande varit så hade det ju varit en överlevnads... Alltså då hade det inte varit ett problem.
Ja, nej. Precis. Och samma som att vi liksom äter så länge det finns mat.
Mm.
För det är inte säkert att det finns mat om en timme.
Mm.
Eller om en dag, eller om en vecka.
Nej.
Men det är att vi behövde röra på oss för att få tag i den här maten. Vilket också är en aspekt i det ju.
Ja, verkligen. Och jag tänker som att innan det fanns kyl och frys och konserveringsmetoder så var ju människan, alltså fick ju varje individ se till att vara sitt eget förråd så att säga. Såg till att stoppa i sig allt det där som fanns tillgängligt så att man hade till senare. Ja, det är spännande. Jag tänker att en annan sak som jag tycker är väldigt intressant, som inte har pågått sådär jättelänge, det är ju det här trenden om att unga personer liksom öser i sig så kaloritätt mat som möjligt medan de liksom ska bulka och bygga upp sig på gymmet så att de faktiskt blir rätt ohälsosamma under den perioden. För sen liksom ska man då deffa av sig och leva på ris och tonfisk och helst osaltat också. Så att man blir så rippad som möjligt. Vad tänker du om det? För det känns ju som att det har varit något år eller två bakåt, tror jag.
Det går väl i så här cyklar med sånt.
Ja, kanske.
Exakt, jag skulle också säga att det går i cyklar. Men det kommer väl tillbaka nu, den där trenden.
Ja, och det känns ju som att det har inte varit så uttalat att man skulle trycka i sig så mycket kalorier som möjligt för. Det har mer kommit sen sista cyklerna, tror jag.
Ja, det kan hända. Ja. Men det är ju, och det är ju svårt att säga. Jag har inte sett någon studie på det. Jag kan inte riktigt säga att det kanske har gjorts någon heller.
Nej.
Men Så därför kan man egentligen inte säga hur påverkar det här, utan man kan ju mest resonera kring det. Men fördelen då de här har, det är ju om de är unga och de tränar mycket. Mm. För tar vi det så tål vi ju så att säga så mycket mer.
Just det.
Och sen just att man gör det i cykler, så gör det ju inte hela tiden. För ska vi se hur hälsan påverkas, så går det ju inte att titta på liksom bara hur mycket pizza äter du. Utan då måste man ju se på helheten. För ett problem med att vi äter ohälsosamt, det är ju det vi går miste om. Det är ju inte bara liksom att det vi kallar ohälsosamt skulle vara dåligt i sig, utan det är ju att äter vi det istället för något hälsosamt, men då äter de kanske hälsosamt i perioder.
Ja, men precis.
Men vad jag tänker är ju att äter man då mycket av den här högbelönande maten, för i stort sett så är det ju så, för varje gång du äter det så befästs ju den här drivet efter det. Då har du ju liksom visat för hjärnan att detta finns. Och begäret efter det kommer att vara större. Och då skulle jag gissa att det är så att där finns individuella skillnader, genetiska individuella skillnader, där en del personer kommer att kunna skapa och få jätte, liksom, problem att stå emot och göra bra och hälsosamma matval längre fram. Kanske på grund av att man har överätit, om det då är mycket av den här högbelönande maten under sådana här perioder.
Det blir väl också så att man liksom höjer sin, vad ska man säga, sin högsta nivå på hur mycket fettväv man kan lagra och liksom vad kroppen uppfattar som normalt i den aspekten. Att man får
fler Ja, det här setpoint-teorin. De ska ju gå upp ganska mycket för att du ska få, och förhoppningsvis så går de inte upp vid ren fettmassa, utan förhoppningsvis så gör de ju det här för att bygga muskelmassa. Ja, exakt. Annars så slutar det ju.
Som ungdom, om man tränar väldigt mycket och så äter man dåligt, så syns det kanske inte på kroppen för en långt senare då, tänker ni?
Så kan det ju vara också. Att man liksom får liksom bygger upp en smakpreferens för de ganska onyttiga sakerna. Och sen när man
slutar träna,
tål man inte den maten på samma sätt.
Nej, exakt.
Nej, att det är snarare det. För det är ju inte så att det jag gjorde för 10 år sedan, det kan man ju inte kunna bli, alltså de kalorierna kan jag ju inte bli straffad av idag.
Nej, utan liksom, det är mer sättet att äta som gör att man måste sluta, annars så blir det. Men det, är ju så här, det vet man ju om när man kommer till en viss ålder, så kan du inte äta lika mycket och likadan mat som när du var 20.
Nej, precis. Nej, sen tänker
jag framförallt inte om vi ändrar leverna.
Värre för de oroliga mammorna kanske att se sina barn bara äta så här mycket skräp. Liksom.
Men det är ju lite hemskt. Jag sitter faktiskt och tänker på det bara för, ja, men, han som är 21 har ju fattat grejen, men han som är 15 har ju verkligen inte förstått varför han inte kan äta vad heter de där thai-boxarna i affären som är små så han knappt blir mätt, men jättegoda, det är säkert massa socker, eller sushi varje dag, eller du vet, man bara blir såhär, men ja, man får tid med hårdhandskarna nu.
Det är den tillbaka till den gamla kostcirkeln.
Precis, potatis, grönt och kött, fisk, kyckling
eller fisk.
Precis. Är
bra,
fisk är bra.
Men jättespännande. Den här boken som du har skrivit, den, som vi kan säga till lyssnarna igen då, den heter Hunger. Men och också dessutom hur du överlistar en uråldrig kraft i en tid av överflöd. Vem har du skrivit den för? Jag tycker den var superintressant. Jag har inte hunnit till slutet än, men väldigt intressant. Men är det sådana som mig du har riktat dig till? Eller är det
allmänna? Man vill ju alltid att alla ska läsa, såklart. Men jag har egentligen haft, jag har egentligen haft tre liksom kategorier framförallt i huvudet. Och det är ju alla de här som kämpar. Alltså som alltid kämpar. Och då kan antingen vara med vikten eller bara med att liksom äta hälsosammare. Att de verkligen ska förstå. Återigen, det är inte dig det är fel på. Nej, så här precis fungerar din hjärna. Sen med den kunskapen så tror jag att man lättare kan lära sig att hantera och sådär. För att om jag förstår att men till exempel som det vi var inne på, att är det en trött hjärna som tar matbeslut så kommer det inte bli speciellt bra matbeslut. Mm. Och då kan en smart strategi vara att inte låta en trött hjärna ta matbesluten. Mm. Alltså att börja, alltså förstå värdet i att ligga steget före. Mm. Och då helt plötsligt behöver man liksom inte kämpa så mycket. Så det är min liksom där, att man lär sig istället, hur kan jag dansa med de här? Mm. Hur kroppen funkar. Man följer dygnsrytmen och sånt på ett helt annat sätt. Så kan man liksom få all hjälp istället för att man hela tiden behöver liksom motarbeta. Exakt. Så det är liksom en grupp, de som kämpar. Mm. Och sen en annan är ju egentligen de som inte alls behöver kämpa. Mm. Och kanske då personer, framförallt om man inte behöver kämpa och man jobbar med individer som kostrådgivare eller PT eller överhuvudtaget inom vården också, möter alla de här som behöver kämpa. Mm. Så att de får ökad förståelse för vilka krafter det här handlar om och hur individuellt det är och hur andra kan ha det. Det är så märkligt, tycker jag, att vi i detta har utgår så stor, i stor utsträckning för hur vi själv har det.
Mm. Ja, men precis. Det här stigmatiseringen kring övervikt och fetma, det är ett annat program.
Mm. Ja, men exakt. Och det berör ju också så här, hur kan du inte, och kan du inte bara... Men så sitter de där och äter en kanelbulle. Det är ju bara att låta bli så här. Mm. Och det är det ju inte alltid. Mm. Så det är den andra gruppen. Mm. Och sen då den tredje är ju, skulle jag ju önska att beslutsfattare och folk som har möjlighet att påverka andras matmiljö, kanske framförallt, och ätande. Att skapa liksom, för att det är så viktigt det här med vad vi skapar för förutsättningar. Mm. Det spelar så otroligt stor roll i det här sammanhanget. Mm. Så skulle det se helt annorlunda ut så skulle vi göra andra matval. Och där är det ju massa olika aktörer som har en jätteviktig roll.
Verkligen. Mm. Alla har ju egentligen påverkansmöjligheter här. Inte minst vi som föräldrar. Så.
Ja, men jag tänker också föräldrar. Jag tänker liksom skolor och sjukhus och att man får... Att där borde också steppas upp och lägga mer pengar på bra... mat.
Mm. Mm. Och samhället i stort.
Verkligen. Mm. Ja, vi skulle kunna sitta här med dig flera timmar till, Kristina. Men tyvärr är vår tid här i studion slut nu. Ja. Så
jag förstår.
Måste tyvärr säga tack så jättemycket.
Ja, jätteintressant och kul. Jag har suttit lite tyst, för jag har liksom suttit och reflekterat rätt mycket och funderat. Och hur gör man nu? Hur äter man? Hur säger man nej?
Mm.
Ibland, när man själv är lite stressad och så, jag får det där.
Ja, men det tror jag är en stor del i detta, att föräldrar är lite väl måna om att vara till lags i varje minut och i varje beslut. Mm. Så vi behöver ju liksom vägleda våra barn till bra grejer. Och få dem att förstå.
Om man då tänker att man är... Ja, och tänk att man är till lags och vill, men om man flyttar fokuset där, att man tänker att nu laddar jag dem med någonting så att de kanske inte behöver kämpa så som jag gör nu. Precis. Tänk om man kan ge sina barn de bästa, liksom, ett hälsosamt förhållningssätt till livet mer naturligt.
Mm,
det är ju bland de finaste gåvorna man kan ge.
Ja,
absolut.
Gud vad fint.
Det var bra slutplädering.
Tycker jag. Ja, men super, tack.
Vi kommer vilja, vi hör av oss igen helt enkelt.
Det gör vi säkert.
Det
vi vill ha
härligt. Tack så mycket
i detta. Ja, fantastiskt. Tack så jättemycket för din tid, Kristina. Och tack för att du ville berika oss denna dag.
Ja, tusen tack.
Tack. Tack snälla.
Du får lyssna och... Så får du hjälpa till att sprida detta.
Just det. Det får du jättegärna göra.
Det ska jag göra. Absolut.
Ha det bra.
Ja, detsamma. Tack.
Hej, hej.
Hej då.
Wow. Vilken kunskapskälla detta är. Kristina Andersson, alltså näringsfysiologi.
Man får ju lite ont i magen. Bara, gud.
Vad har jag gjort?
Vad har jag gjort? Nalle. Han kommer säkert, det är säkert därför han ringer. Du ser att det ringer min telefon. Han vill nog ha sushi eller... Och jag bara, Nu börjar bråket
här. Han vill ha så här fri access till Foodora.
Så är det faktiskt. Det har varit hans dröm.
Nej, men återigen, vi pratar ju mycket om detta med att inte ha pekpinnar och inte för mycket liksom, förbud och så. Utan att snarare fokusera på vad vi ska lägga till för bra saker. Mm. Och det tycker jag är viktigt att ha med sig i det här tänket. Och samma också att det finns ju ingen mat som är absolut förbjuden alltid. Utan allt kan man ju äta lite då och då. Men lite med balans. Och sprida riskerna precis som man gör på börsen.
Så är det väl.
Men hur är det med min skånska tycker du? Har den blivit... mer nyanserad här under.
Jag tror att jag var så inne i det här programmet så jag har inte funderat så mycket på vad du har sagt.
Nej.
Nej, men jag har tänkt så mycket på hur du har sagt kanske det, men jag har inte funderat så mycket på det. Men,
men det finns mycket kring detta med mat alltså.
Ja, men jag tänker också... Ja, precis. Nu ska jag må om skala morötter.
Precis. Det här kanske blir ett sånt samtal som man kommer att lyssna på många gånger, för det var så mycket fakta.
Det här kanske också barnen ska lyssna på.
Ja, det tycker jag. Men grymt, vilken dag vi har haft idag, Anna.
Ja, nu är jag helt slut i kolan. Aha. Men jag ska ju vidare.
Ja.
Igen.
Ja, Anna är alltid på väg. Ja.
Och så jag tänkte att du blir så bra på att avrunda podden och tacka alla våra lyssnare, och förhoppningsvis kanske vi har en sponsor snart.
Ja, men det tycker jag.
Ja, jag har några tankar om detta.
Ja, men roligt. Men hörni.
Så jag drar ner min mick och säger hejsan svejsan.
Hejsan svejsan. Och tack till dig som har lyssnat. Vi tackar alltså Kristina Andersson, näringsfysiolog, och hennes nya bok Hunger.